Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Jaha, kära lyssnare, då var det dags för veckans avsnitt av HIF-podden. Varmt välkomna till den. I studion den här gången är vi decimerat manskap. Vi brukar vara rätt många och det brukar vara trångt här i studion. Men idag är det bara jag, Marianne Svab och min kära kollega Sebastian Rönnström. Vi har gått på plats här inne, Sebbe.
Ja, men det har vi. Mattias Hjelm upptagen med annat och kommer att vara upptagen även den kommande månaden. Kommer missa ett gäng avsnitt här då han ska åka till Spanien och vandra. Erik Persson kunde inte vara med idag, ledig, men gör snart comeback igen.
Och vi hoppas att ni tycker om att vara upptagna med det vi har att säga nu om följande. HIF har åkte på sin första förlust i Värmland i Superettan, HIFs herrar. Vi ska prata om det. Vi ska prata om en nyckelmatch som kommer här. En ganska tidig nyckelmatch får man väl ändå säga, Sebbe. Va? Den mot Östersund som du ska bevaka.
Nej, jag ska inte bevaka ska den. Det är Erik,
Erik som bevakar. Men det är en nyckelmatch. Får vi väl se det som lite grann tidig.
Ja, men ja, det kan man väl göra. Så nu har ju började ju närma sig någon form av period här där serien så småningom ska sätta sig. Det har den ju inte hunnit göra än, men ju längre in det kommer desto mer liksom tydliga mönster så kommer man kunna se i tabellen. Så än så länge är den ju extremt jämn. Det kommer den ju att vara ett bra tag till, men det gäller ju att hänga på liksom så sätt och visa ja, men någon form av jämn nivå beroende på var i tabellen man ska hamna.
Vi återkommer till Östersundsmatchen och sen så ska vi också se, hade vi på den senaste dammatchen att kommentera när HIF besegrade i ett tidigt toppmöte besegrade Halmia med 1-0. Viktig seger och HIF som nykomling har börjat stråla det får man väl säga, va? I division 1 och hakar på och ligger tvåa nu efter det som känns lite grann redan som omöjliga Häcken. Och då pratar vi inte om Häcken, stora Häcken, de som spelar i Champions League, utan deras utvecklingslag.
Ja, men precis. HIF är ju tvåa där i tabellen efter BK Häckens utvecklingslag. De lagen möts om några veckor. Ska bli väldigt intressant att se hur HIF står sig där. Men ja, en mycket bra start från HIFs damlag som vi kommer in på mer här senare i avsnittet.
Tycker att vi vänder blickarna då mot det som hände i tisdags. Det var så att HIF åkte till Degerfors och där man ställdes mot det som enligt experterna och tränarna och de flesta är överens om var den seriefavoriten. Kanske inte den stora seriefavoriten men dock har blivit röstad. Och där då Degerfors tog ledningen via straff och där det blev lite diskussion, en kontroversiell bedömning enligt många, och där HIF spektakulär kvittering, var minst sagt spektakulär, ett spektakulärt självmål, och sen i andra halvlek så avgjorde Degerfors och vann med 2-1. Därmed står HIF på 5 poäng efter 4 spelade omgångar. Vi är en seger och den kom i premiären mot Gävle. Två kryss på hemmaplan, Braga Utsikten och sen då förlusten nu mot Degerfors. Det innebär att Klebersaren Per, om vi räknar in cupmatcherna Sebbe, har en seger på 7 tävlingsmatcher så här långt. Om vi bara tittar på serien, Superettan, så har han spelat in 1,25 poäng. Och det skulle, och fortsätter man i den här takten, så skulle det innebära att HIF slutar på, när vi summerar det hela bortåt höstet, runt 37, någonstans mellan 37 och 40 poäng. Och i fjol så slutade vi, jag slog upp det här, slutade Gävle på 37 poäng och då slutade de 9. Och framför där på 39 poäng låg Boys 7 och Trelleborg 8 på samma poäng, 39 poäng. Och HIF slutade då precis ovanför negativa kvalstrecket med 33 pinnar, sa vi va? Spelat in. Så det är ju en förbättring om det fortsätter i den här takten. Är det en godkänd öppning med tanke på poängskörden?
Men framförallt skulle jag nu säga att den är ganska väntad. Om vi nu ska jämföra poängsnitt så kan vi ju också se hur de 4 första matcherna förra säsongen var. Då var det ju 0-4 i målskillnad och 0 poäng. Så utifrån det så är det en klar förbättring. Och det ska man kanske ha med sig, för det är mycket nytt nu under Klebersaren Per. Det tar sin lilla tid innan allt har hunnit komma på plats. Troligtvis är det ju ett lag som med tiden kommer att bli något bättre och att det poängsnittet kanske kan öka något under säsongen. Men ska man se till de här 4 första matcherna så tycker jag väl det är någonstans rimligt. 1-2-1, liksom en medelstart. Liksom så. För det är ett HIF-lag som där bitarna inte helt, alltså allt stämmer inte i alla matcher och det är rimligt sett till förutsättningarna. Det man ser är liksom en struktur och vad det är de vill komma åt, men så finns inte kvaliteten där i alla lägen och det pendlar lite upp och ner och det är fullt naturligt.
Ska man inte kunna kräva ändå mer, eller när är den här smekmånaden över med tanke på poängskörden?
Jag tycker att du faktiskt i din krönika senast efter matchen mot Egerfors liksom sammanfattade bra just det här att man ska kunna kräva mer av spelare som Wilhelm Löper och Benjamin Aqua, de som ska vara drivande och som har varit länge i klubben och har en bevisat hög nivå. Sen som kollektiv så tror jag det kommer att ta längre tid än så för att få alla bitar på plats.
Kanske några transferfönster också som måste gås igenom.
Ja, men lite.
Vad säger du, Seba? Vad bedömer du? Är det en eller två transferfönster där man kan skruva upp kraven på Klebersaren på ett lagbygge?
Ja, men jag,
var någonstans redan efter sommaren, eller?
Nej, alltså så här. Jag tänker väl någonstans att detta ska vara ett år där HIF får en trygg och lagom resa där de kanske slutar på 6-9 plats i tabellen och det liksom följer en ganska rak kurva. Matcherna ser hyfsat likadana ut alltid. Det pendlar inte så mycket. Jag tror inte vi kommer få se de här höga topparna, men det viktigaste är också att det inte blir de djupa dalarna, utan att det följer en och samma linje som man kan se tydliga tecken runt och så. Och det tycker jag ändå att det finns de tendenserna hittills. Men det är kanske först nästa år man kan börja liksom sätta några högre krav på det här, för det här är verkligen en nystart. Och jag tycker ju, har jag ju sagt många gånger i denna podden, att en 6-7 plats hade varit sunt för HIF att komma på i Superettan. Så kan det bli där detta året, ja då kanske nästa år är ett sånt tillfälle där man kan börja blicka uppåt i tabellen mot toppen också. Sen ska man ha med sig att den här serien är inte bättre än att HIF, om man får lite flyt, också kan blanda sig i toppen. För det kan i princip alla lag, för alla är lika bra eller lika dåliga om man ska hårdra det liksom. Men kopplat till transferfönster så har det ju skett mycket, en stor liksom utrensning och så efter förra säsongen, men det finns ju fortfarande vissa ingredienser i truppen som Nej, de fattas kanske inte, men det finns bara en av varje ingrediens. Vi ser till exempel forwardspositionen med Taylor Silverholt som gör det jättebra hittills, men han är också ensam i den rollen. Det finns ingen som kan ersätta honom.
Han har inte råd med varken en formsvacka, eller laget har varken råd att han går sönder.
Nej, verkligen inte, för det finns inte den profilen på någon annan i truppen, och där har man Amar Muhsin som är en helt annan spelartyp och som uppenbarligen inte är särskilt önskvärd av klubbar Sarenpää. Vi såg nu till exempel när Arvin Gigovic var borta. Troligtvis hade ju Adam Hellborg startat om han inte hade varit sjuk tidigare i veckan, men då kommer Somar Al-Majed in som inte heller är önskvärd att döma av liksom signalerna hittills på säsongen där han fått vara utanför truppen i alla matcher. Det är liksom finns fortfarande kvar vissa spelare som inte är liksom anpassade efter det här spelsystemet som klubbar Sarenpää vill. Och det gör att laget är ganska sårbart för skador på viktiga spelare. Och det gör ju i sin tur att, du nämnde det här med transferfönster, att ja, men det kanske behövs något transferfönster till innan truppen är helt optimerad efter vad klubbar Sarenpää vill. Men de har ändå kommit en bra bit på vägen i alla fall. Och de spelarna de har tagit in ser man ju verkligen att de kan göra skillnad och liksom passar in i systemet. Bara det är ju en form av framgång för HIF, för HIFs nyförvärv tidigare har ju liksom man undrat vad de ens gör där, för att de har liksom, det har inte funnits någon tanke bakom dem. Det ser man ju nu att det finns ju ett mönster i sättet som klubben jobbar på och vill varva spelare.
Om vi ska fortsätta bryta ner den här matchen, Sebbe, och mot Degerfors, så finns det ändå en rad frågor. Vi kan väl fortsätta här där du får plocka upp, om jag plockar upp den här tråden när du startar på centrala mittfältet. Fanns det verkligen inget annat alternativ för klubbar Sarenpää att spela än att plocka upp en spelare, eller plocka in en spelare som har suttit på läktaren som Somar Al-Majed, som har inte spelat match på tävlingsmatcher på, alltså på väldigt, väldigt länge. Alltså, jag vet inte när han startade senast i Superettan.
Det var väl i höstas, tror jag.
Ja. Kunde han inte dragit ner Benjamin Aqua, dragit in Milan Rasmussen, ut med Dennis Olsson, eller kanske ännu lättare ta in Westerlund, vänsterbacken, som också spelar van vid att spela central mittfältare egentligen. Ju. Och istället så väljer han alltså en spelare som han har ratat tidigare att lyfta in. Finns det verkligen inget annat alternativ för honom? Eller du är fin med det valet han gör?
Ja, men alltså, två sätt att se på det. Ja, det är klart det är anmärkningsvärt att man kastar in en spelare som inte har spelat på hela året i princip. Men samtidigt också så det är ju en konsekvens av att man med all rätt har liksom en mindre trupp som är liksom mer slimmad för att av ekonomiska skäl helt enkelt, och för att man vill kunna slussa in egna yngre spelare. Nu var det inte det i fallet med Somar Al-Majed, men alltså, det är ju en helhetsfråga. Det är klart att det finns andra spelare som kan vara där, Benjamin Aqua som du nämner, absolut, men då ger ju det å andra sidan konsekvenser i andra delar av planen. Drar man ner Aqua, ja, då behöver man hitta någon som kan gå in på hans position. Kanske absolut att Adrian Svanbäck hade kunnat få den chansen, men där finns ju, det finns ju ont om liksom alternativ på varje position, och det är ju ett medvetet val som HIF har gjort och som jag tycker de gör helt rätt i, men det gör ju också att den är tunn truppen liksom och känslig för skador på exempelvis Gigovic nu, och också att den är känslig när spelare inte är i toppform. Nu har vi sett Willem Löper gjort två svaga matcher i rad. Benjamin Aqua var inte på topp här mot Degerfors heller. Så det gör ju, det medför ju liksom att man måste hålla alla skadefria och i form för att det ska kunna bli bra. Och det är också en anledning då till att jag tror att HIF kanske inte kommer att ha med någon toppstrid att göra, utan att man
Ser inte så här för alla lag att de har tajt? Har Degerfors en bredare, mycket bredare trupp än vad HIF?
Nej, det är ju klart att det finns liknande problem i andra klubbar. Men just för HIFs del så är det då en konsekvens, eller en mix av att man har en tunnare trupp och att det fortfarande finns vissa spelare som inte liksom speglar sina konkurrenter i truppen, utan att som Silverholt, som Gigovic och Kjellnäs. Gigovic och Kjellnäs är två helt andra spelartyper än vad Hellborg och Almadje är. Så när en av Kjellnäs och Gigovic saknas, då blir det en annan typ av liksom dynamik på det mittfältet. Och då behöver man ju hantera det. Men klart det finns alternativ. Aqua ett av dem, men det ger ju andra sidan konsekvenser på andra positioner. Jag tror att klubbar Sarampe inte vill röra om för mycket heller. En spelare ut ska inte behöva innebära fyra förändringar i startelvan. Så jag tror det är lite så han tänker oss.
På tal om skadade spelare, lagkaptenen Thomas Rogne, vi är vana vid det. Vi ska inte uppehållas för allt för länge med det. Skadad igen. Tveksam till om han kan vara med mot Östersund istället då. In med Jon Birkfeldt och William Nilsson. Han har väl spelat alla matcher, va?
Ja, William Nilsson är ju...
Det är de mittbackarna som har spelat samtliga minuter.
Ja, men verkligen. Och han, ja, men han är ju som klippt och skuren för den rollen han har. Så det, han lär ju inte bli flyttad på.
Är det ett bekymmer här nu, Sebbe? Eller inte bekymmer, men att vi läste ju också, Erik Persson, vår kollega, var ju och pratade med Jon Birkfeldt efter matchen, där då han frågade Jon Birkfeldt om han hade varit och fått en förklaring till att Thomas Rogne och William Nilsson startade efter att HIF hade gjort två bra matcher mot Brage och Gävle i premiären där man vann. Och att man sen ändrade på mittbackarna mot Utsikten. Så fort Thomas Rogne var frisk gick han in i laget på bekostnad av Jon Birkfeldt. Och där sa då Birkfeldt, berättade att han hade gått in till tränarna, pratat och fått en förklaring till det, utan att gå in givetvis på detaljerna. Det hade man inte väntat sig. Men jag tyckte det var intressant att han, för att jag kan ju förstå någonstans att Jon Birkfeldt är också lite frustrerad. Just med tanke på att han säger det är två matcher sen så kommer lagkaptenen in och nu är han skadad igen, och vi vet inte som sagt var hur många matcher Rogne är borta, och nästa gång han är tillbaka ska han då in igen och förmodligen Birkvält ut på bänken igen. Vad säger du om den här situationen? Nej, är den optimal?
Nej, det är den inte, och det är lite det jag har snackat om tidigare också i podden, att ja, Rogne är den bästa mittbacken. Det finns liksom ingen diskussion om det. Men jag tycker inte det är hållbart att, liksom, att han ska vara borta två matcher, spela en match, vara borta två och spela en. Det håller inte i längden. Det är därför jag tycker helt enkelt att det här är också en fråga lite på längre sikt. Alltså, det är det man ska ha med sig kring alla beslut HIF tar denna säsongen, tycker jag. Att man ska se bortom bara här och nu. Man ska kunna se att det de gör nu ska kunna ge en effekt även nästa år. Och Rogne har ett utgående kontrakt nu. Det skulle ju förvåna mig något oerhört om han spelar vidare i HIF 2025. Medan Birkfeldt och Nilsson då är två fullt kompetenta superettanbackar, bra på denna nivån liksom, och som har avtal över nästa år. Jag tycker man ska satsa på de två, och det är inte för att de två tvingetvis är de bästa, för det är Rogne som är bäst, men det finns fler variabler att väga in där, dels kontinuitet men också en långsiktighet som jag tycker är viktig någonstans. Så Birkfeldt och Nilsson tycker jag man ska köra på.
Vi är överens, men tycker du att Kleber Sarampe håller på och velar här? Att det är svårt att ta ett beslut liksom och bänka Thomas Rogne när han väl är frisk? Är det det som gör det svårt, eller vad?
Ja, men det är klart att Rogne har en jäkla status i denna truppen. Det är ju den mest rutinerade och liksom meriterade spelaren överlägset i HIFs trupp, och då är det ju alltid svårt att hålla en som spelar utanför. Det är också en lagkapten med allt vad det innebär. Men vi får väl se här. Alltså nu, man har ju ändå någonstans gått in i säsongen och liksom, till en början så visste man att det kommer ta lite tid innan Rogne är tillbaka 100%. Sen fick han lite skadeproblem men kom tillbaka efter det. Och sen var det ju inte skada utan då kristallsjukan som han berättade om efter Utsikten-matchen som då hade hållit honom borta. Och det är ju klart att då sätter det ju Rognes medverkan i ett annat perspektiv. För det är ju någonting som en annan faktor än om man är liksom skadad och liksom ständiga problem med en vad. Liksom. Men nu är det återigen i ett läge där han är har fått ett bakslag. Och då ja, det ska verkligen bli intressant att se hur Sarenpää tacklar det här nu den dagen Rogne är tillbaka. Om det blir redan till helgen eller om det blir till matchen efter eller längre fram. För jag tycker inte att det riktigt går att vela och liksom in och ut ur laget med på en så pass liksom, viktig position. Det kommer liksom inte att funka över tid.
Då ska vi ställa det hela på sin spets här, Sebbe, och ta en diskussion om borde HIF redan nu gå in, ta det här samtalet med Thomas Rogne och säga att vi bryter kontraktet här nu i samförstånd och kommer överens och Rogne köper det hela för sen kan man ju då eventuellt flytta in som trea Westerlund. För där, han är också van vid att spela mittback, en upcoming. Och den tredje rollen tar han ju gladeligen. Och på vänsterbacken har man ju faktiskt lösningar att tillgå. Både i Simon Bengtsson och Dennis Olsson. Borde man alltså, om jag ställer frågan så här. Borde HIF redan nu avsluta samarbetet med Thomas Rogne?
Nej, det tycker jag absolut inte. Han bidrar ju fortfarande så pass mycket dels utanför planen med en väldigt ung trupp med sin erfarenhet men också att alltså, finns han i truppen så är det klart att man ska försöka nyttja honom och det kan man ju göra ifall det uppstår skador på Birkfeldt eller William Nilsson då finns det ju ingen bättre ersättare att kasta in än Thomas Rogne och även i vissa matchbilder om HIF behöver stänga till så kan ju Rognes huvudspel i defensiv box vara av yttersta vikt. Så han kommer ju, även om han inte skulle starta så ser jag fortfarande att han har en viktig roll på alla sätt och vis i laget. Men jag tror för liksom den här kontinuiteten skull så behöver man nog satsa på ett mittbackspar som håller över tid.
Då har vi avhandlat så att säga den biten. Vi har pratat om det centrala mittfältet där då Erwin Gigovic är skadad för tillfälle och troligtvis missar söndagens match mot Östersund också. Vad vill du säga där Sebbe? Vem ska bilda centralt mittfältspart tillsammans med Lukas Kjellnäs som då är, vi är väl överens om att han är given?
Jag förväntar väl mig att Hellborg startar. Jag tror som så här, alltså, han hade ju gjort det om det inte varit för att han var krasslig innan matchen. Så han lär ju gå in. Det är ju, den signalen har ju ändå varit tydlig från Sarenpää att Hellborg är trea och går före Almadjed. Som jag för övrigt inte tycker var, alltså jag har sett lite blandade reaktioner på, eller blandade åsikter om Almadjeds insats. Men jag tycker ändå han gör det helt okej i matchen. Men jag baserar ju mer det på att ja, de signalerna som jag har sett liksom under hela året. Och då känns det givet att Hellborg spelar.
Problemet är väl att det blir rätt så stationärt centralt mittfält med både Hellborg och Zuma Almadjed. Eftersom de är, liksom, även Gigovic är den som sticker.
Ja, men precis,
som löp, det blir ett sorts annat spel för mig. Kanske möjligtvis att man kan liksom tydligare göra. Jag kan egentligen bara säga den som kan ersätta Gigovic i spelserien. Inte rakt upp och ner, inte rakt av. Alltså. Men det är ju faktiskt Kjellnäs om du trycker upp honom som i en åttaroll kanske.
Jo, men så blir det ju med, en sexa, med Hellborg och sexa på plan. Hellborg. Men det blir ju ändå
inte samma sak.
Nej, det är ju ändå en helt annan dynamik. Men det är ju klart att Kjellnäs får ju den mer offensiva rollen om han, när han spelar bredvid Almadjed eller Hellborg. Men nej, Hellborg och Kjellnäs känns ju som det logiska valet i den här matchen.
Och när Kjellner står liksom, när han stiger, de är, i den här matchen mot Degerfors såg man framförallt i andra halvlek. För första halvlek tycker jag HIFs inläggning är alldeles utmärkt för det första. Sen kommer straffen och då tycker jag, ja visst, det är en feldömda straffar kommer vi se, har vi sett, kommer vi få se fler av.
Så ja, HIF fick ju en i premiären mot Gävle som inte skulle ha varit.
Ja, men det där, det, jag tycker ändå det är skillnad, för det där var liksom en bedömning, trillade här, var det en soft penalty? Ja, det var det ju såklart ju. Men här var det faktiskt, om man tittar på det, hans regeln som Jon Birkfeldt då diskuterar är att armen, gör han sig större eller gör han sig mindre? Så jag tycker inte man kan jämföra den straffsituationen. Men visst, det var skitbillig den straffen i premiären också.
Nej, men jag håller ju med.
Och dessutom så skulle ju Degerfors haft en straff till när William Nilsson var. Där var det faktiskt en straffsituation. Men runt samma, ska HIF verkligen tappa? Liksom, jag tycker inte de tappar formen. För de har ju den här ramen att förhålla sig till, den tryggheten. Det ser bra ut. Men är någonting med till exempel passningsspelet försvinner? Alltså det som... Ingenting fungerar plötsligt inom den ramen. Man lyckas ändå hålla formen och lagdelarna och organisationen. Men från straffen och framåt, kanske till sista kvarten, så är HIF riktigt dåligt.
Ja, och alltså...
Tekniska utförandet framförallt var ju... Jag blev väldigt, väldigt sådär liksom, men herregud, ni måste kunna slå i alla fall några passningar rätt inom laget. Det är ju sådana grejer som inte är avhängigt av en liksom, så att säga, det ska ju inte få dippa så bara för att de får en feldömd straff med sig.
Nej, så är det ju. Det här var ju, alltså den perioden som du refererar till där är ju en svag period och så.
Och den är lång.
Ja, och det är ju såklart ett problem, men det är också inte så förvånande om, alltså Det är ett speciellt läge liksom att sitta och analysera detta.
HIF får ju med sig dessutom en jättebillig kvittering.
Precis. Så,
och då borde man ju kunna nollställa reglagen och komma in. Ja, men det var bra, nu kör vi, alltså får ihop. Men det fortsätter med dåliga beslut när man kommer i kanske till och med 4-2-läge, rättvända med boll. Där man har fria spelare och där man väljer då fel passningsalternativ. Mycket sådana här märkliga beslut, dåligt passningsspel trots att man får med sig ett billig kvittering och så. Vad tycker du det tyder på, Sebbe?
Det tyder ju på att lite det jag har varit inne på innan också, att det är långt ifrån ett farligt lag. Alltså, det finns väldigt många lag i Superettan som pendlar otroligt mycket och många matcher som är jävligt dåliga. Alltså. Men,
med dåliga domare och dåliga spelare.
Exakt.
Men, och det är det jag
exakt.
Menar.
Men alltså,
90%, det finns en anledning till att 90% av aktörerna är på denna nivån och inte i Allsvenskan, om vi säger så.
Ja, men lite. Absolut. Och sen så är ju, som sagt, HIF är i en nystart. Alltså, och det är såklart inte liksom ett argument eller alltså eller bortförklaring liksom till varför man inte kan slå en passning. Alltså så. Men det är ju att inte bitarna sitter ihop helt och hållet i alla matcher under 90 minuter i alla matcher. Det är ju en förklaring av att HIF har en lång väg att vandra, och det är ju, har de ju själva sagt att så enkelt är det, och det hoppas jag liksom att alla som följer laget också inser, för det kommer ta tid innan det ser bländande ut. Det finns andra lag i Superettan, några få exempel, jag nämnde ju dem i förra avsnittet, där de som har gjort en bra start här med Boys till exempel, Brage, Öster, som har liksom jobbat med sina principer under flera års tid, och de är liksom längre fram rent liksom spelmässigt än vad HIF är, och det är sånt som tar tid, och när man då gör ett sånt stort omtag som HIF har gjort, ja, då får man också räkna med att det kommer och pendla ganska mycket inledningsvis. Men för att knyta an till det jag sa i början av avsnittet, så ser jag också möjligheten att HIF över tid ska kunna bli ett bättre lag denna säsongen och vara mer konkurrenskraftig. Det som är liksom, man ändå tar med sig, är att Det tjatar man ju lite om förra säsongen också när det gick helt åt helvete. Men de är ju inte långt ifrån. Alla matcher ser ju till stora delar ganska likadana ut. Alltså det är jämnt. Och det är ju inte som förra året då när det kanske var jämna matcher men där HIF alltid liksom förlora. Nu är det ju liksom jämna matcher och med blandade resultat. Helt 5 poäng på de här 4 matcherna, ja, det är rimligt sett till hur matcherna har sett ut. Det har varit 50-50-läge i många matcher. Jag tycker att första halvlek mot Gävle, där är HIF klart bättre. De förtjänar segern i den matchen. Mot Utsikten skulle man nog haft 3 poäng. Mot Brage, då är 1-1 rimligt. Det är snarare Brage som är lite bättre än HIF i den matchen. Men 1-1 känns rättvist. Och sen nu att Degerfors vinner, ja, det rättvist också liksom. Så det är logiska resultat i nästan alla matcher sett till prestationerna och mina förväntningar på något sätt på förhand. Alltså Degerfors, nu har väl inte jag stämt in i den kören som tror att de kanske går upp i allsvenskan, men hittills har de ju fått en bra start och är obesegrade och 1 av 4 lag som toppar på 8 poäng, så det är inget att skämmas för att man förlorar mot ett lag som låg i allsvenskan förra året. Är det någon match man ska förlora så är det ju Degerfors borta, Öster borta kanske. Det är värre om man förlorar då hemma mot Oddevold eller mot, som visserligen inte ska underskattas dem heller, men att man förlorar fel matcher. Förlorar borta mot en tilltänkt toppkandidat för ett lag som HIF som kanske rimligtvis ska komma på 6:e, 7:e plats. Ja, det är liksom sånt som händer fullt naturligt i fotboll.
Vi ska ta en innan vi stänger den här matchen mot Degerfors, så ska vi också ta upp det här. Och vi börjar i den änden, tycker jag, där Degerfors tränar William Lundin hyllade HIFs offensiva kvartett med Aqua, Taylor Silverholt, Silva Rasmussen och William Löper.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Tyckte att det här, ja, men det var ju stora ord från motståndarna och tränare. Det är kanske lätt att ta till det när man har vunnit med 2-1 precis, det vet jag inte. Vad säger du? Är det befogat sett till de här 4 matcherna Lundins beröm? Storslagna beröm?
Ja, jag blev lite förvånad att han sa som han gjorde, särskilt efter denna matchen. Ja, det var väl egentligen Silva Rasmussen var pigg. Han gjorde en bra match. Silverholt
gör
det okej, okay, alltså, ja. Inget så dåligt. Aqua och Löper
stressade fram kvitteringen också.
Ja, precis. Aqua och Löper är dåliga i denna matchen. Och ska man se över lag på de här 4 då, på 4 matcher, så har ju Silverholt stycket ut. Han har varit en väldigt positiv injektion. Silva Rasmussen visar att det finns någonting. Jag tror att det kan bli bra på sikt. Men än så länge så, ja, men han behöver ju komma upp i en högre nivå jämt liksom så. Men
behöver han inte börja göra poäng?
Jo, det också. Det är liksom innefattat.
Ja, det gäller de andra 2 också. Ja. Avlasta
sen är det ju
Silverholt.
Då Löper och Aqua. Och Aqua blir man ju fortfarande inte riktigt klok på hur bra han egentligen är. Vi tänker ju att han har en väldigt hög nivå i sig, men hur många gånger har vi egentligen sett den?
Och
är
effekten det så att av den i så
är
fall?
Är det så att han har lurat oss, att vi själva har lurat oss? Alltså så. Löper vet vi vilken bra superettanspelare det är i grunden. Nu har han varit sämre i 2 matcher. Men
ja, där, ja, men kan i höstas när hela HIF var dåligt så bar han det på egen
exakt,
hand.
Exakt, så där borde det ju rimligtvis ja, alltså att han får en formsvacka nu tidigt, det bör ju rätta till sig liksom. Så det är klart att det finns all potential i den offensiven, men baserat på de här fyra matcherna så tycker jag att det är ett ganska kraftfullt uttalande av William Lundin.
Sen för
så
titta på hans egen offensiva spelare, alltså det är ju flera som har gjort poäng. I en betydligt större utsträckning i HIF är det av de här offensiva pjäserna, så är det i princip bara Taylor Silverholt som producerar poäng.
Ja, men så är det ju. Och det är ju en stor skillnad på HIF och Degerfors.
Men du, just det här med att den här kvartetten, ja, för mig är det ju självklart att man väljer den här kvartetten att spela Kleber Sarampo, jag väljer den här. Jag funderar lite grann på Sebbe, att och den här kvartetten kommer fortsätta såvida inte, ja, de går ner sig totalt alltså. Men så funderar jag på, kan det här bli en issue, en situation där de här fyra vet om att de kommer spela match efter match efter match, att man blir lite bekväm där och vet att jag spelar oavsett vad som händer. Att konkurrensen kanske kan bli en akilleshäl här för HIF. Den uteblivna konkurrensen, så att säga. Att man blir lite bekväm, de här fyra, att de är så givna.
Jag tror inte att, eller det hoppas jag ju inte att de resonerar på det sättet. Det hade ju varit konstigt, men däremot så är ju
mänskligt
frågan,
också kanske.
Ja, kanske.
Att man blir lite bekväm, men när man är given.
Men däremot så tror jag ju att HIF, på tal om transferfönster, behöver plocka in en offensiv kraft i sommar. Om den, ja men gärna som kan spela både ytter och forward givetvis, men någon som ändå sett kan ge lite blåslampa, för där är inte mycket till konkurrens. Som
både blåslampa och alternativ till tränaren.
Precis, för det har vi ju pratat om hela detta avsnittet nästan, men alltså att det är otroligt tunt om någon av de här fyra skulle gå sönder. Det är klart att man kan satsa på Adrian Svanbäck, absolut. Hade ju varit kul att se om han fått chansen liksom, men frågan är han där nu? Anton Nilsson känns ju också som, han har inte varit med i truppen här en enda match, uppenbarligen ganska långt ifrån att liksom konkurrera på allvar. Arjan Kabashi är väl den som har varit närmast av de offensiva, nu är han skadad. Amar Muhsin har vi ju täckt också liksom, att han helt enkelt inte fungerar i just detta spelsystemet. Han har andra förtjänster som hade kunnat funka bra i andra lag, men så som HIF bedriver sin fotboll nu så hamnar han i kläm. Därmed så tror jag ju att man behöver ha in en forward eller ytter, liksom, gärna en forward som matchar profilen bättre. Det tror jag att man behöver fixa i sommar för att liksom hålla över en hel säsong. För det kommer komma lite avstängningar, någon skada så här. Det vore ganska osannolikt om alla de här fyra spelar 30 matcher. Liksom.
Därmed så sätter vi punkt för Degerfors HIF och blickar framåt mot helgens uppgift. Då är det Östersund som gästar Olympia här. Ett Östersund som gjorde det bra i fjol. Fick en stabil resa under Magnus Paul, men som har väl börjat lite si och så väl denna säsongen. Framförallt så är man det laget tillsammans med Trelleborg som har väldigt svårt för att göra mål. De här två lagen har bara mäktat med vars två mål. Vi snackar om att det kanske är en nyckelmatch för HIFs del redan här på söndag. Det är det väl i högsta grad i så fall för Östersund också. Vad väntar du dig, Sebbe?
Det låter nästan lite komiskt, men jag förväntar mig något i stil med alla de andra matcherna. Ja. Men alltså lite Brage utsikten, alltså det kommer vara tajt, jämnt.
Ali Sulic kommer tillbaka till
blandad
Olympia.
Kvalitet. Ja.
Han var redan i fjol med AFC Eskilstuna.
Ja, precis. Nej, men jag alltså det är nog liksom det som jag känner liksom summerar både serien och HIF hittills i år, att det ser väldigt likadant ut i de flesta matcherna. Och det kan vara bra, det kan vara dåligt. Det får vi se när liksom, tabellen har satt sig. Men jag har svårt att säga, är HF favorit, Östersund favorit? Det kan gå hur som helst. För det är en helt vansinnig serie på alla sätt och vis. För det går liksom inte att se några mönster i resultat och liknande, särskilt inte så här tidigt på säsongen. Men med det sagt så är det ju klart att HIF har en mycket bra chans att vinna hemma mot Östersund. Och då man måste nog ändå börja ta några tre poängare på hemmaplan också, få den där känslan av att bygga något liksom starkt där. För då kan man också ta sig ganska långt genom att vinna hemmamatcher och försöka kryssa lite på bortaplan och så.
Om vi tittar lite bredare på det hela, så har ju då HIF mött här Gävle, Degerfors på bortaplan, Utsikten och Brage hemma. Alltså spelschemat, nu följer jag ju efter Östersund, så möter man ju ÖIS borta. Och sen har man väl Sandviken, om jag inte missminner mig här. Är det utifrån det resonemanget du förde nyss, Sebbe, är det också går det att säga att nu väntar lite lättare matcher jämfört med öppningen? Har den varit tuff eller har den varit, eller om du ska säga det på det sättet, närmsta matcherna, är det lite enklare på pappret helt plötsligt?
Ja, men kanske, alltså Degerfors borta är ju såklart en av de svåraste matcherna. Brage har jag såg dem i helgen nu hemma mot Boys också. Det är ett bra lag. Alltså jag trodde väl kanske inte jättemycket på dem inför säsongen, men det ser spännande ut och de är liksom, de är inte sämre än vad HIF är på några sätt, utan de är snarare liksom, har ju det här att de har jobbat under lång tid med just Kleber Sarenpå som nu Janemien och William Bergendahl förvaltar där. Så Brage är ett av de tuffare lagen skulle jag säga i Super. Så då har man två svåra motståndare som man har mött redan. Gävle kommer nog vara ett av de sämsta lagen. Å andra sidan på bortaplan, och den vann man ju, så det är ju bra. Och sen Utsikten har också tagit 8 poäng. Alltså där är 4 lag som har tagit 8 poäng hittills. HIF får med 3 av dem. Sen om det kommer att vara samma 4 som är i toppen om 6 omgångar när en tredjedel av serien har gått, det är svårt att säga. Men om man bara ser till liksom vilka lag och hur de lagen har presterat i stort hittills i Superettan, så har det ju varit ett tufft schema för HIF.
Men du har alltså, närmast nu har de ju så Sandviken och Östersund på hemmaplan, ÖIS på bortaplan, och både ÖIS och Östersund i dagsläget i tabellen ligger efter HIF, Sandviken som är nykomlingar strax före. Borde det inte vara ett rimligt krav, alltså någonstans åtminstone 6-7 till och med kanske 9 poäng på de här 3 matcherna då? Och om det inte blir det, var är vi då någonstans med detta HIF?
5-6-7, alltså någonstans där tror jag väl att man
är det ett rimligt krav?
Ja, 5-6 poäng. Alltså det, då ska alltså, jag har inte så stora förväntningar på HIF i år. Det är liksom därför många kanske undrar vad jag sitter och liksom öjrar om här, och liksom att jag kanske sätter för låga krav och sånt. Men jag har liksom ändå gått in i den här säsongen någonstans med inställningen att HIF, jag har helt enkelt andra ögon på HIF denna säsongen än vad jag haft tidigare, där jag ställt mycket högre krav. Så det är lite det jag baserar det på. Jag tänker någonstans att det är där de befinner sig. Att det är nytt, och de är så, varken bättre eller sämre än särskilt många lag i den här serien. Det är någonstans ett mittenlag, och då 5 poäng på de 3 matcherna eller 6 poäng. Ja, det är väl ett rimligt utfall kan jag tycka.
Vi får väl se var vi står efter de här tre matcherna som sen följs av en, både, två derbyn bland annat med, mot Trelleborg och Landskrona Boys. Och även en match mot Skövde ska in där. Men så får vi se på vilken plattform HIF befinner sig då när de går in i nästa fas av den här serien. Vi ska hinna avhandla ytterligare ett representationslag här, och det är ju damerna där du, Sebbe, såg en match som höll bra kvalitet för var division 1, och där HIF då till slut besegrade Halmia, som fram tills dess var, hade, det var Halmias första förlust helt enkelt.
Ja, de hade vunnit båda matcherna. Jag utlovade ju förra veckans avsnitt att jag skulle kommentera den matchen, och det var tanken, men på grund av lite tekniska problem fick vi ta in en extern kommentator istället.
Men du var på plats?
Jag var på plats och skrev om matchen. Och det var ju en väldigt ganska händelsefattig match där det inte skapades så många chanser, men HIF återigen liksom väldigt stabilt försvarsmässigt. Och det är ju intressant med tanke på hur få stora prov detta laget har ställts på i tidigare säsonger. Då har de ju i princip bara kunnat spela anfallsfotboll för att motståndet har varit så pass mycket sämre. Ja, det var ju några matcher absolut förra året som var tuffa, och det blev någon förlust och så här. Men överlag har det ju varit en målfest i de flesta matcherna. Nu är det ju ett helt annan karaktär på motståndet, men HIF ser robusta och starka ut defensivt. Återigen, liksom mittbackspart är Johan Andersson och Maja Nilsson gör väldigt stabila prestationer. Hanna Tegestål trygg i målet. Och sen så är det en spelvändning och liksom att man är effektiv när man får läget. Alma Larsson, matchhjälte, mål för andra matchen i rad. Det hade väl lika bra kunnat bli liksom 0-0 eller 1-1 i den här matchen. Det var inte så att HIF var speciellt mycket bättre än Halmia. De var ganska tillbakatryckta i slutet också. Men starkt och kunna ta tre poäng. Och liksom, just med tanke på att det här laget ganska ständigt sätts i nya situationer som man inte har upplevt tidigare och tycks klara av dem på ett väldigt bra sätt. Så den här starten är ju, får man ju säga, någon form av drömstart, och lite otippat också att det laget man har tappat poäng mot faktiskt är Trollhättan som är en annan nykomling. Och man vunnit borta mot Eskil och Helmar mot Halmia som har många års erfarenhet av den här serien och välkom femma respektive trea förra året. Så det är, ja, men ett tidigt statement ändå från HIF att de har visat sin kvalitet, och det ger ju säkert många hopp om att det här kan bli en väldigt bra säsong. Sen får vi se om man kan rå på Häcken där som ser starka ut inledningsvis.
Ja, tyvärr är ju serien så att för er lyssnare ska tilläggas då, återigen, vi har varit inne på det kanske någon gång, men vi tål att upprepa oss, det är alltså bara den som vinner serien som flyttas upp. Och i detta fallet får ju faktiskt Häckens utvecklingslag lov att spela i precis under damallsvenskan, så de får lov att gå upp ett snäpp till, men där är det stopp. Så att, HIF, jag är jättepositiv och överraskad, och just för att man har dels det som talar för att det kan fortsätta så här är att man har fått den här starten, viktiga starten, man har fått liksom, men fan, vi duger på den här nivån, vi klarar av det här, va? Man har redan 4 poäng efter blott 3 matcher ner till nedersta strecket. Och väldigt massa lag emellan sig såklart. Men också att man bara släppt in 2 mål. Kan man bygga vidare på det här, va? Ja, men då ger man sig i stort sett chans i varje match att ta poäng. Och jag blir inte jätteförvånad. Nu är det ju 26 matcher, det är 14 lag. Jag blir inte jätteförvånad om vi, när vi har kommit halvvägs in i den här serien, att HIF redan någonstans inom citationstecken har åtminstone säkrat kontraktet
Och, ja, det tror jag inte kommer att vara några
problem. Nej, det kommer inte vara några problem, men det vet man ju inte när man går in i serien som nykomling. Men, och att utifrån där, att man har redan kommit så långt, så kan det bli väldigt spännande, och då kan man redan blicka fram ännu längre fram till 2025, tänker jag, för att bygga vidare. Man får ett fönster här nu i sommar där man kan förstärka. Det måste man kanske också göra med tanke på att man har tappat. Det är en del långskadade spelare som man tyvärr har blivit av med.
Ja, det är också det som är lite intressant här med det här laget. Att det är klart att HIF är ju ingen vanlig nykomling. Det är ju en satsande klubb på alla sätt och vis i den här serien. Men, och att man har tagit in spelare som lagkaptenen Evelina Bartilsson, Julia Velin som låg bakom 1-0-målet, Melina Skarström som har erfarenhet från höga nivåer och så här. Men man ska komma ihåg att den tilltänkta liksom målskytten Hanna Lundell, som är den mest meriterade spelaren, hon är ju korsbandsskadad och missar hela säsongen, och där är ju väldigt många av startspelarna som inte har en massa erfarenhet av division 1 inom mittfältet. Med Molly Rosén Uppnås och Cornelia Ramberg är ju väldigt ungt och oprövat på den här nivån. Maja Nilsson, 18 år, mittback, har förvisso ett samlat ihop ganska gediget CV i division 1, men står ju också liksom och är utvecklingsbar. Alma Larsson är också ny på nivån och bara 17 år som forward. Så det är ju den här mixen som är ganska intressant. Det är ju inte så att HIF har liksom kommer hit med en startelva som där alla är stjärnor på denna nivån, utan det är ju många som har tagit stora kliv av de unga spelarna som har följt med tidigare på resan.
Så här, Sebbe, med tanke på de unga spelarna just. Gör de det bra och fortsätter göra det bra, så får ju klubbar högre upp i hierarkin ögonen på de här spelarna. Kan det vara så att det är lättare för HIF att behålla de här unga spelarna med tanke på att man just är HIF, jämfört med till exempel om någon gör det väldigt bra i Halmia?
Ja, men det tror jag. För det är också en, alltså, även om HIF inte har sagt att det ska ske i år att man går upp, så är det ju ett långsiktigt projekt som ska bära hela vägen, och det gör ju säkert att fler spelare kan lockas dels till HIF men också att stanna kvar. Så det är ju en faktor man ska ha med sig, att det liksom varumärket HIF och liksom den resan som de vill göra är ju någonting som talar för att de snarare kan liksom förstärka laget om de gör en bra säsong än att det flyr spelare till högre nivå, utan att man säkert kan bygga långsiktigt med detta laget.
Kommande omgång så ställs HIF mot Rösö Uddevalla.
Och den ser ni på hd.se.
Jajamensan, det var bra. Då hann du före mig där på hd.se. Då får vi se om HIF även efter den matchen är en av de obesegrade lagen i serien. Det är man just nu tillsammans med serieledande Häcken och den andra nykomlingen Trollhättan. Och så ska vi se om HIFs härlag kan studsa tillbaka här på söndag när man tar emot Östersund. Sebastian Rönnström, tack för att du var med denna veckan och kom in med massor om kloka inspel. Och tack till er som har varit med och lyssnat så här långt. Vill ni läsa och om HIF, och det hoppas jag att ni vill, både om herrlaget och damlaget, så gör ni det på hd.se. Och vi här i HIF-podden kommer tillbaka nästa vecka. Tack för oss!
Thank you. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.